På vårt schema så står det att vi ska ha någonting som kallas församlingen i funktion så här på eftermiddagarna. Det hittade Stanley Jones på för att man skulle liksom inte dra folk ur församlingarna utan föra folk till församlingarna. Men vi får väl en del att göra upp i himlen, han och jag, så småningom. För jag tänkte att inte vara så där förfärligt funktionell idag. Utan jag tänkte fortsätta med det som vi har sysslat med några gånger nu igår. Och försöka att till en början anknyta lite grann till det jag sa igår. Då var vi ju inne på frågan om vad är det egentligen som har hänt med människan i syndafallet? Vad är synden som bor i mitt kött som Paulus talar om? Ja, vi har ju en massa förslag. Stolthet och högmod och maktlystnad och ja, penningkärlek och så vidare. Jag försökte att säga att människan är skapad nästan till ett gudaväsen i hans avbilder. Men Gud är gränslös och vi är begränsade. Och det där är så svårt för oss människor, att acceptera att vi är begränsade. Så gränslösheten i alla möjliga hänseenden, det är så att säga köttets signaturmelodi. Och den enes kött är ju inte detsamma som den andres kött, utan vi har ju var och en sin specialitet. Strebern till exempel, han är ju väldigt stolt över att jag är ju i alla fall ingen latmask, säger han. Nej. Och latmasken eller luffaren, han säger det att jag är ju i alla fall ingen streber. Och det är ju också sant. Ni vet vad en streber är? Ja, det är förståeligt på norska. och på det här sättet så kan vi alla på ett eller annat vis specialisera oss i vår gränslöshet. Och framhålla vår specialisering som ett uttryck på vår förträfflighet. Köttet har många tricks för sig och många fina konster. Det märker man så småningom när man lär känna sig själv. Och då är det ju naturligt när Gud ska börja göra någonting åt det här tillståndet, att han börjar tala med oss om att vi får acceptera vår begränsning. Att leva som begränsade varelser. Vad kallas det i skriften, månntro? Jo, det kallas för tro. Tro är ett väldigt lustigt och intressant och mycket mer innehållsrikt ord i hebreiskan och i grekiskan än det är i svenskan. I synnerhet i hebreiskan där öppnas en värld av betydelse. Och en av många är detta att, så att säga, inte göra en massa saker utan att faktiskt bli buren som ett spädbarn på armen. Det är en av betydelserna i ordet aman. Och vi ska se ett gott exempel i Saltaren på den sortens liv. Vi ska slå upp den 131:a salmen. Salm 131. Och det är en verklig trosförkunnelse det. Den 131:a psalm. En vallfartssång av David. Herre, mitt hjärta står inte efter vad högt är. Och mina ögon ser ej efter vad upphöjt är. Och jag umgås inte med stora ting, med ting som är mig för svåra. Nej, jag har lugnat och stillat min själ som ett avvant barn i sin moders famn. Ja, som ett avvant barn, så är min själ i mig. Hoppas på Herren Israel från nu och till evig tid. Jag föreställer mig att kung David var ganska gammal när han skrev den här salmen. Jag tror inte han satt på ålderdomshemmet. Men jag tror att han hade kommit till ungefär till min mogna ålder eller Sigmunds. Jag tror inte det här är en tonårsprodukt, menar jag. Utan jag tror att han har lite livserfarenhet på nacken. Det är inget fel på tonåringar. Men med tiden växer det ju fram ett perspektiv. När man ser att mycket i livet blev annorlunda mot vad man tänkte. Och framförallt att det man strävade efter mest av allt, det blev aldrig av. Om du strävar efter att bli lycklig så blir du aldrig lycklig. Lycklig kan man bara bli i förbifarten. Ju mer du strävar efter det, desto mer så undflyr det dig. Och då förstår man så småningom med åren att det finns en sorts livets konst. Konsten att leva. Det som Bibeln kallar vishet och som är något helt annat än kunskap. Kunskap är sånt som du kan sätta på papper. Men vishet, det har på något sätt med livet självt att göra. Och det vinner man genom att leva. Hur ser ett avvant barn ut? Eller rättare sagt, hur ser ett barn ut som inte har blivit avvant? Ja, så fort som ett icke-avvant barn känner att nu ligger jag i en famn så börjar munnen att gå. För då gäller det att se om det finns någon bröstvårta i närheten. Eller åtminstone en nappflaska. Men ett avvant barn har liksom slutat att hela tiden se på tillvaron med frågan, vad kan den ge mig? Vad kan jag få ut av den? Utan ett avvant barn har börjat att leva liksom mera frikopplad från sina primära behov. David har blivit som ett avvant barn i sin moders famn. Han kan ligga i Guds famn utan att ständigt tänka på vad han ska mjölka Gud på, så att säga. Och det är ju fantastiskt. Bara en sån sak, det vittnar ju om en väldig vishet. Och vägen dit, det handlar om att på något sätt ge upp något. Mitt hjärta står inte efter vad högt är. Och mina ögon ser ej efter vad upphöjt är. Jag umgås inte med stora ting, med ting som är mig för svåra. Och så där har du inte varit hela tiden. Utan han talar om ett tillstånd som så småningom har vuxit fram i hans liv. Han har gett upp något. Och om vi ska komma till detta med livets konst, så handlar det om att hitta rätt sorts uppgivenhet. För det är intressant. Nyckeln till livet ligger i viss mån i att hitta rätt sorts uppgivenhet. Det låter på tvärs mot det bästa vi brukar höra och säga. Och ibland möter man ju människor som liksom sitter helt betryckta. Och man vill klappa om dem och säga med hemskt, du ser bedrövad och ledsen ut. Ja, jag har gett upp. Nu orkar jag inte längre. Det är fel uppgivenhet. Bibeln talar om en trons goda kamp. Och beskriver egentligen hela livet som en ökenvandring eller som ett maratonlopp. Och ska man springa maraton så får man inte kuta för fort i början, för då kommer man aldrig i mål. Utan det gäller att verkligen hushålla med krafterna och hålla ut tills man är framme. Den bilden användes på många ställen, inte minst i Nya testamentet. Det finns en kamp som vi inte ska ge upp. Men det finns också en som vi bör ge upp så snart som möjligt. Och den kamp som vi bör upptäcka så snart som möjligt, att det är en välsignelse att få ge upp den. Det är kampen om gränslösheten. Att uppfylla alla de där ambitionerna som bara plågar livet ur en. Och som gör att man egentligen inte har någon glädje av sin omgivning, och omgivning kanske inte heller alltid av en själv. Vi tar ett exempel. Vi tänker så här att dina svärföräldrar är i livet. Och ni besöker dina svärföräldrar då och då. Det är ju trevligt att få göra det. Men svärmor, varje gång ni ska komma. Hon slaktar den gödda kalven och hon gör fyra sorters förrätter och åtta sorters efterrätter, och det är kakor och det är kaffe och det är tårtor och det är bullar, och hon flyger ut och in som ett torrt skinn mellan köket och matrummet, och ingenting kan vara nog bra. Och när ni sen går hem efter att ha varit med om det här för 150:e gången, så säger du kanske lite trött: tänk om hon en dag kunde bjuda på saft och knäckebröd så vi fick sitta och prata istället. Man önskar att hon skulle ge upp. Inte livet, utan gränslösheten. Och det är en stor välsignelse i det. Tänk bara att få ge upp kampen om att aldrig tappa masken. Oh, så skönt. Hemma i Mölndal hade vi en god broder som dog i förtid genom en bristning av ett kärl i hjärnan. Och han var mycket frimodig. Och han brukade förklara att det är inte farligt att göra bort sig, för det är det livet går ut på. Och sen levde han som han lärde, till allas förhärjelse. Det är många som saknar honom. Och det är ju på ett sätt en vila i detta. Att inte kämpa för sånt som inte behövs. Att förstå vad man ska kämpa för. Och förstå vilken kamp man ska lägga ner. Vilka krig ska jag föra och vilka krig ska jag sluta med? Att få lov att välja sina krig. Det är underbart. Och att be den bönen: Herre Gud, lär mig att hitta rätt sorts uppgivenhet. Det är en väldigt fin bön. Den innehåller mycket. Väldigt många av våra församlingar idag ligger som under en tjock matta av uppgivenhet. Säger man någonting så kommer en trött suck och ja, det här har vi försökt förr. Underförstått, det gick inte. Och kommer någon med lysande ögon in och säger att jag har varit på en konferens, så tittar alla skrämt på honom och tänker att han kommer väl inte att rycka i mig nu och ber att jag ska vara för förnyelse eller någonting sånt där. Låt mig vara i fred. Ja, det är fel sorts uppgivenhet. Man hade satsat på den perfekta församlingen. Man hade satsat på den perfekta väckelsen. På det perfekta helandet, den perfekta lovsången. Den underbara gemenskapen, den som var sprickfri och som aldrig gjorde att någon blev på något sätt besviken, arg eller missnöjd. Och när allt det där inte funkade, för det gör det ju inte, det är inte meningen, så går ju luften ur oss efter ett tag och så ger vi upp. Och vi har prövat allt, det här går inte, säger vi. Men det är fel uppgivenhet. Vi skulle uppge det där perfekta målet, drömmen om den perfekta församlingen till exempel. Åh, om vi fick gravlägga den, vad skönt det skulle vara. Och istället börjar se sig omkring i den församling där man är. Och säger: men där sitter ju Pettersson och där sitter ju Johansson. Det är ju härliga människor. Och nu ska jag gravlägga all min surhet på att de inte för samma sorts förnyelse som jag. Det blir visst lite församlingen i funktion i alla fall. Och så får man upptäcka att man kan välja en annan uppgivenhet än som förlöser själva livet. Åh, den härlig vinst. Den underbar glädje. Och det är vad Bibeln kallar tro. Ett stycke av den verklighet som Bibeln kallar tro. Därför att tro, det är ju att låta Gud göra verket istället för att försöka vikariera för honom. Och aldrig blir ju detta så tydligt så när vi kommer in på detta med rättfärdiggörelse eller helgelse. Aldrig har vi så svårt att låta bli och hjälpa Gud som när det gäller de sammanhang. Och det beror ju i första hand på att Gud har så gott om tid på sig så vi blir nervösa. Han har inte alls så bråttom som vi. Utan när vi har varit kristna i 3 veckor eller en månad så där, så tycker vi: hjälp, jag är ju inte färdighelgad. Utan då gäller det ju att oh, det måste vara något fel någonstans. Jag måste hitta felet. Varför blir jag inte gladare och kärleksfullare och trevligare och tacksammare och godare och bättre och hyggligare och hjälper fler? Det måste vara något fel. Att det kan vara så att Gud har gått om tid på sig, det drömmer ingen om. Utan han måste ju vilja att jag omedelbart blir färdighelgad, för det skulle ju vara en mycket större rekommendation för firman, så att säga. Alla skulle ju då se hur trevlig och mysig och glad och tjusig jag var, och då skulle ju alla vilja bli friska eller vilja bli frälsta. Och när jag nu går omkring som samma gamla surkart som vanligt, så måste det ju vara något fel, säger vi. Och så blir vi nervösa och så börjar vi hjälpa Gud. Och nu ska vi se på detta med tro. Rättfärdiggörelse av tro. Det handlar om att inte umgås med ting som är en för svåra, utan låta Gud sköta dem. Det är en stor vila i detta och en stor glädje. Vi ska slå upp Första Mosebok, 15 kapitlet. Läsa om ett möte, ett härligt möte. En tid här efter kom Herrens ord i en syn till Abraham. Han sa: "Frukta inte, Abraham, jag är din sköld, din lön ska bli mycket stor." Men Abraham sa: "Herre, herre, vad vill du då ge mig? Jag går ju barnlös bort och arvinge till mitt hus blir en man från Damaskus, Eliezer." Och Abraham sa ytterligare: "Mig har du inte gett någon livsfrukt. En av mitt husfolk ska bli min arvinge." Men se, Herrens ord kom till honom. Han sa: "Nej, denne ska inte bli din arvinge, utan en som utgår från ditt eget liv ska bli din arvinge." Och han förde honom ut och sa: "Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem." Och han sa till honom: "Så skall din säd bli." Och han trodde på Herren, och han räknade honom det till rättfärdighet. Det här är ju för oss västerlänningar en ganska gåtfull text. Här går Abraham och är nu ganska gammal, och hans hustru är nästan lika gammal, och det är för sent att få några barn. Och så kommer Herrens ord. Det är Jesus det. Fast han heter inte Jesus än, för han har inte blivit människa. I begynnelsen var ordet. Abraham ser inte bokstäver flyga förbi, utan han ser Herren, Jesus. Och så utspinner sig en dialog mellan dessa båda. "Din lön ska bli mycket stor", säger Herren. Och när han säger det så liksom brister bölden för Abraham. För Abraham är egentligen ganska besviken på att här har Gud kallat mig, och jag har följt med och gått ut från mina fäders land, och nu är jag här. Och jag tänkte ju att jag åtminstone skulle få barn. Men nu har jag inga barn ens. Ingen tar över allt det som jag har fått under livet, utan jag får skänka bort det till någon annan när jag dör. Och det är ju så här som regel när vi är lite besvikna på Gud, att vi säger ju sällan rakt ut som vi tycker. Det är bara jobb som gör det. Och jag har i många själavårdssamtal förundrat mig över hur sällan vi är så ärliga som jobb. Utan också Abraham, han lindar ju in det lite grann. "Mig har du inte gett någon livsfrukt", säger han. Och man förstår ju mellan raderna att det är ganska mycket besvikelse i de här orden. Och Herren talar om att jo, du ska få en arvinge, en som utgår ur ditt eget liv. Och så går man ut, och det är tydligen ganska mörkt, och så tittar man upp på himlen, och så får Abraham börja räkna stjärnor. Och efter en stund så inträffar det egendomliga att han börjar ana och fatta och förstå att tänk om han skulle få så här många arvingar med tiden. Och det är kanske inget konstigt i det. Herren var ju där. Och varför skulle inte Abraham till sist kunna tro att han kunde få så många barn som han såg stjärnor? Men sen kom ju det som är gåtfullt för oss västerlänningar, att när Abraham trodde att han skulle få så många barn så räknade Herren honom det till rättfärdighet. Hur i all världen räknar man för att få komma fram till den summan, säger vi. Här måste ju dölja sig en ny sorts matematik. Den nya matematiken, eller kanske till och med den gamla matematiken. Och det är den vi ska ha en liten lektion i idag. Vi ska lära oss matematik på bibliska, så att säga, eller på hebreiska. På bladet där borta på blädderblocket har jag skrivit upp ett ord. Och det består av tre konsonanter, hebreiska konsonanter. Och det heter chashab på hebreiska. Chashab. Det är det bokstaven som står längst till höger. Sh är den som står i mitten och b är den som står längst till vänster. De skriver ju inte ut vokalerna, fast jag har skrivit små streck under för att markera a. Det är detta ord som betyder räkna. Och det gör det än idag. Så när små killar och tjejer går i skolan i Israel så är det chashab som gäller. När de har matte, så att säga. Men nu är det så intressant. Och det är inte bara här, utan det är genomgående i Gamla testamentet. Att framförallt verben innehåller i regel mycket mer än våra verb. Strax ska vi hitta en radda olika betydelser i detta enda verb. Och för att översätta det ordet till norska eller svenska så behöver vi en 4, 5, 6, 7, 8 olika ord på våra språk. Men för en jude är det inte så att det är frågan om vilken av de här betydelserna man ska välja. Utan för en jude gäller alla betydelserna på en gång. Och då blir det ju mer eller mindre hopplöst och möjligt att översätta till våra språk så att vi kan begripa det på samma sätt som en jude gör. Och det är en stor orsak till att vi läser så lite Gamla testamentet, vi får så lite ut av det. Ja visst, men när man börjar komma in i hebreiskan så öppnar sig en värld. Därför att då ser man ju plötsligt att kanske en text med, låt oss säga, 4-5 ord kan ha 10 olika betydelser, och först när man ser alla 10 på en gång så förstår man vad texten handlar om. Och man kommer in i en otroligt spännande upptäcktsfärd. Detta ordet chashab, det betyder egentligen all sorts konstruktiv tankeverksamhet. Allt tänkande som leder någon vart kan innefattas i ordet chashab. Och det blir alltså mycket mer än matematik och mycket mer än räknekonst. Vi ska bläddra till en text vi hade fram igår, nämligen första Samuelsbokens första kapitel. Och där ska vi bara läsa den 12 och 13 versen. Första Samuelsboken 1, 12 och 13. När hon nu länge bad så inför Herren och Eli därvid gav akt på hennes mun. Hanna talade nämligen i sitt hjärta och endast hennes läppar rörde sig, men hennes röst hördes inte. Då trodde Eli att hon var drucken. Trodde. Chashab. Eli räknade henne som drucken. Han ansåg henne vara drucken. Han bemötte henne som om hon var full. Och det är därför han kör iväg henne. Stå inte här, utan gå hem och lägg dig. Någon ordning får det vara i Guds helgedom. Han räknade henne som drucken. Han ansåg att hon var. Han trodde, han menade. Vi ska gå till första Mosebok, till det 38:e kapitlet.
Läsa den 13 till och med 18 versen. När man nu berättade för Tamar att hennes svärfader gick upp till Timna för att klippa sina får, la hon av sig sina enkekläder och betäckte sig med en slöja och höljde in sig och satte sig vid porten till Enaim på vägen till Timna. Ty hon såg att fastän Sela var fullvuxen blev hon likväl inte given åt honom till hustru. Då nu Juda fick se henne trodde han att hon var en sköka. Hon hade ju nämligen sitt ansikte betäckt. Och han vek av till henne där hon satt vid vägen och sa: kom, låt mig gå in till dig. Ty han visste inte att det var hans sonhustru. Hon svarade: vad vill du ge mig för att få gå in till mig? Han sa: jag vill sända dig en killing ur min jord. Hon svarade: ja, om du ger mig pant till dess du sänder den. Han svarade: vad ska jag då ge dig i pant? Hon svarade: din signetring, din snodd och staven som du har i din hand. Då gav han henne detta och gick in till henne, och hon blev havande genom honom. Han trodde att hon var en sköka. Han ansåg att hon var det. Han bemötte henne som om hon var en sköka. Och det visar sig också mycket riktigt. Han frågade vad det kostar. Så det var inte bara teori det här, utan det var i högsta grad praktik, som vi märker. Han bemötte henne som om hon var en sköka. Nu ska vi ta nästa betydelse i det här intressanta ordet. Vi ska gå till andra konungaboken, eller kungaboken, 12 kapitlets 15 vers. Andra kungaboken 12 och 15. Nej, vad står jag här och säger? Andra krönikeboken måste det vara. Nej, det är det inte heller. Vi slår upp i första kungabokens 10 kapitel. Det är någon annan text jag far efter, men det här återges på flera ställen. Första kungabokens 10 kapitel. Tjugoförsta versen. Och alla kung Salomos dryckeskärl var av guld, och alla kärl i Libanons skogshuset var av fint guld. Av silver fanns ingenting. Det värderades inte för något i Salomos tid. Här är det värdera som är chashab. Det räknades inte för något. Det ansågs inte vara något på Salomos tid. Strax ska vi ju vända på det och förstå vad som menas med att du räknas som rättfärdig. Jo, nu förstår jag vad jag har kladdat lite i mitt manus. Det ska nog finnas något i andra kungaboken 12 i alla fall, ska ni se. Och 15 versen, ja. Just det. Så är det. Bara. Det är så när man får en handstil som man till sist inte själv kan. Andra kungaboken 12 och 15. Där har vi samma betydelse. Eller samma, ja, synsätt. Det står så här: och man höll inte någon räkenskap med de män åt vilka pengarna överlämnades för att de skulle ge dem åt arbetarna, utan de fick handla på heder och tro. Man höll ingen räkenskap. Det är ju intressant. Man räknade inte pengarna. Man gjorde ingen bokföring, utan de fick en skottkärra med pengar och sen fick de gå och avlöna gubbarna som byggde på vad det nu var för någonting. Och man litade på dem som skulle betala ut pengarna. Man höll ingen räkenskap med dem. Och det här betyder ju alltså nu,
Gud räknar oss som rättfärdiga. Han räknade Abraham som rättfärdig. Alltså han ser på Abraham som om han var rättfärdig. Precis som Juda såg på sin sonhustru som om hon var en sköka. Och Eli ser på Hanna som om hon var full. Han ser på oss som om vi var rättfärdiga. Och det är ju här vi blir lite nervösa. Vi kan ju mycket väl titta oss i spegeln och se att det är vi inte. Och vi undrar, är Gud så synskadad? Eller slår han blå dunster i ögonen på sig själv? Eller hur funkar det här? Ja, han värderar oss så högt. Han håller ingen räkenskap med oss. Så finns nu ingen dom, ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Det kommer inte att utkrävas något. Kraven är redan nedlagda. Och nåden gäller. Och Gud, han har ett framtidsperspektiv som vi inte har. Och för att vi ska förstå det här så ska jag ta en liknelse. Vi antar att du har diverse psykiska problem. Och du går till en psykolog och ber om terapi. Jajamän, säger han, vi lägger upp en femårsplan. Och så gör ni det tillsammans. Och terapeuten kanske redan efter första samtalet vet ungefär var skon klämmer i ditt liv. Men av olika skäl kan han inte säga det direkt, utan det här får ju så att säga växa fram under samtalens gång. Det är det normala. Men han som har sett ditt problem, han kan ju redan tänka sig dig så som du kommer att bli när terapin är klar. Det är inte så konstigt. Och han kan ju tala om dig som om du redan var vid målet. Det är för att med sin erfarenhet så vet han ungefär vad era samtal framöver kommer att röra sig om. Och hur du kommer att se ut. Och vem du kommer att vara när det hela är klart. Och att han i kraft av sin yrkeskunskap kan tala om dig så att säga i futurum. Som om du redan var närvarande i det skicket som du kommer att bli. Det tycker vi inte är så märkvärdigt. Det är inte så konstigt. Och vi kan ta samma liknelse här. Vi kan ta den liknelsen här. Vi går i terapi hos Gud. För det är vad vi gör. Han har åtagit sig att fostra oss. Att forma oss. Att göra oss rättfärdiga. Det vill säga att förvandla oss. Och likt en god terapeut så tar han gott om tid på sig. Ty han vet att snabba vinster brukar också leda till snabba förluster. Och ibland till svåra biverkningar. Utan han tar gott om tid på sig. Har man evigheten på sig så har man. Och han låter det gå sakta och försiktigt. Väl vet han att då blir det grundligt gjort. Men i det ögonblick som ni så att säga har startat terapin. Så vet ju han hur du kommer att se ut när det hela är klart. Och då kanske vi inte kan tycka att det är så särskilt märkvärdigt. Att han talar om dig. I det skick som han vet att du kommer att komma fram till när det hela är färdigt. Det är inte konstigt. Det är inte märkvärdigt. Han räknar dig som rättfärdig. Därför att han vet att det är vad du kommer att bli. Och det behöver ju inte du bli nervös för att tänka, oh, nu måste jag leva upp till det här. Nej, det behöver du inte göra. Så är det ju inte i terapi att man måste leva upp till terapeutens förväntningar. Utan man får ju låta terapeuten hållas tills det är klart. Men det här med att räkna stjärnor då, vad betyder det i sammanhanget? Det har väl ingenting med det här att göra? Jo, det har det. Därför att om din terapeut ska ha en chans att göra något i ditt liv så måste du på något sätt lita på honom. Stole på honom som vi säger på norsk då. Du måste stole på honom. Ja. Ursäkta. Därför att om du tittar på honom som något som katten hade släpat in. så har han ingen chans. Och det finns många, många psykiska sjukdomstillstånd som just kännetecknas av att en sjukes lidande är en enda stor misstro mot allt och alla. Och då kan det ju hända att man som själavårdare eller terapeut måste använda hela första året bara till att vinna den andres förtroende. För har jag inte vunnit hans förtroende, sitter han hela tiden och försvarar sig mot mig, så kan jag inte göra någonting. Och så är det också med Gud som terapeut. Att om han inte får, så att säga, vårt förtroende, så är det väldigt lite han kan göra. Så länge vi försvarar oss mot honom eller möter honom som om han var en ovän, när han vill oss väl. Därför att han tränger sig inte på. Han använder inte makt. Han väntar tills han blir insläppt. Och nu står Herren där, och så står Abraham där, och så står de och tittar upp där i Orion, och så ska vi se, där är Cassiopeia, hur många stjärnor är det? Och så räknar de. Och efter en stund så, på något märkligt sätt, så börjar Abraham att tro. Inte bara på att han ska få så många barn, utan han börjar på något förunderligt sätt också tro på att denne Guds ord som står vid hans sida, synlig eller osynlig, att han vet vad han talar om. Det här låter för konstigt, det låter för märkvärdigt, det låter inte klokt. Men på något sätt så verkar det förståndigt ändå, fast jag inte vet hur det kan komma sig. Och så kan det ju vara när man börjar en terapi också. Säger du att jag ska få självförtroende? Nej, 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 det lovar jag dig, det kommer aldrig att inträffa. Och så kanske det gör det till sist ändå. Jag har aldrig haft en glad dag, så kom inte och säg till mig att jag ska bli glad så småningom. Jo, vänta, ska du se. Men det måste finnas ett ömsesidigt förtroende. För annars går det inte. Mycken förvandling är möjlig, men bara inom förtroendets ram. Och när nu Abraham får förtroende för denne som han nyss var så besviken på, mig har du inte gett någon livsfrukt, då öppnar sig förvandlingens möjlighet. Och i samma ögonblick så börjar Herren räkna honom som rättfärdig. Inte för att han är förvandlad till oigenkännlighet, men därför att nu börjar en gemensam process som kommer att sluta med något väldigt intressant. Och det är när vi förstår detta som vi också kan läsa att ordet chashab har en betydelse till som finns med i det hela. Vi ska gå till andra Mosebok, det 31 kapitlet. Och Herren talade till Mose och sade: se, jag har kallat och benämnt Besalel, son till Uri, son till Hur av Judas stam, och jag har uppfyllt honom med Guds ande, med vishet och förstånd och kunskap och med allt slags slöjdskicklighet, till att tänka ut konstarbeten, till att arbeta i guld, silver och koppar, till att snida stenar för infattning och till att snida i trä, kort sagt till att utföra alla slags arbeten. Nu skulle man bygga arken, och Gud har gett en slöjdskicklighetens nådegåva till denna man som ska göra jobbet. Han har fått förmågan att tänka ut konstarbeten. Och här möter vi då detta tänka igen, men nu i en skapande mening. Gud kan tänka dig som rättfärdig i en skapande betydelse. Så att när Gud tänker dig som rättfärdig, så kommer en process igång där du blir rättfärdig. Därför att det finns något kreativt. Det finns något skapande, det finns något konstruktivt i detta chashab. När Herren räknar dig som rättfärdig så sker en sorts skapelseakt i rättfärdiggörelse. Vi kan slå upp flera texter på samma tema, men vi hoppar över det. Och om vi går tillbaka till första Mosebok 15, så ska vi kika nu att när nu terapin så att säga har börjat, om vi får använda den liknelsen, så gör Herren något ganska drastiskt. Vi fortsätter att läsa. Sjätte versen. Nej, sjunde. Och han sa till honom: jag är Herren som har fört dig ut från det kaldeiska Ur till att ge dig detta land till besittning. Han svarade: Herre, Herre, varav ska jag veta att jag ska besitta det? Då sa han till honom: ta åt mig en treårig kviga, en treårig get och en treårig vädur, därtill en turturduva och en ungduva. Och han tog åt honom alla dessa djur och styckade dem mitt i tu och la styckena mitt emot varandra, dock styckade han inte fåglarna. Och rovfåglar slog ner på de döda kropparna, men Abraham drev bort dem. När nu solen var nära att gå ned och en tung sömn hade fallit på Abraham, se, då kom en stor förskräckelse över honom och ett stort mörker. Och han sa till Abraham: det ska du veta, att din säd ska komma att leva som främlingar i ett land som inte tillhör dem, och det ska där vara trälar, och man ska förtrycka dem, så ska ske i 400 år. Vi hoppar ner till 18 versen. På den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham och sade: åt din säd ska jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, till floden Frat. Det här nu med de här djuren som styckas och läggs i två rader, det var en ceremoni som var bruklig på den tiden, vet man också från arkeologiska fynd. När man slöt förbund, när två parter slöt förbund med varandra, så gick man tillsammans mellan de här styckade djurkropparna. Varför man gjorde det vet jag inte, och det får vi lämna. Men det intressanta är, nu har Abraham visat ett förtroende för Herren och för Herrens löften inför framtiden. Då sluter Herren ett förbund med Abraham. Och det är detsamma som att du kommer nu med dina bekymmer till en terapeut som du har slagit upp i telefonkatalogen, och så visade sig vara en ganska, ja, förtroendegivande människa. Jo då, hos honom kan jag nog tänka mig att gå. Ja då, ja, vi fortsätter gärna. Bra, säger terapeuten, men då får vi göra en överenskommelse. Vi kommer överens om att du inte bryter den här behandlingen för vi är överens om att bryta den. Vi sluter ett förbund. För det här kommer att bli jobbigt för dig. Det kanske blir så jobbigt så att du tycker det att nej, jag går inte dit en gång till. Men då har du alltså lovat att komma. Och i gengäld lovar jag att ställa upp. Jag ska inte släppa dig. Jag ska inte överge dig för det hela är färdigt. Man ingår ett förbund. Och inom ramen för den gemenskap som förbundet står för, och det förtroende som är förutsättningen för att ett förbund ska kunna upprättas, inom ramen för detta är all förvandling möjlig. Och Herren, som är allsmäktig och allvetande, han vet på förhand vad det hela kommer att sluta med. Han kan från första stunden räkna sin patient eller konfident eller klient, vad vi nu kallar honom, kan räkna honom för helad, färdig, rätt, färdig. Det är fint. Och det behöver vi ju inte bli nervösa för. Utan istället kan ju infinna sig den stora vilan. Käre gode Gud, kan det vara så enkelt? Och här har vi krånglat till dig i alla år. Ja, det kan det. Och Paulus betonar ju detta väldigt mycket i Romarbrevet. Vi ska slå upp i det fjärde kapitlet. Därför att för honom betyder den här texten i första Mosebok 15 väldigt mycket.
Vi börjar läsa från början de första 8 verserna. Och ni kan ju bara hålla reda på själva hur många gånger han använder ordet räkna här. Och för Paulus, som den judiska rabbinen var, så är det ju hela tiden chashab som spökar. Även om det står på grekiska i grundtexten här. Vad innebär nu detta om vi tänker på Abraham, vårt folks stamfar? Hur gick det för honom? Om han blev rättfärdig genom gärningar har han något att vara stolt över, men inte inför Gud. Ty vad säger skriften? Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig. Den som har gärningar att peka på får sin lön inte som en nåd utan som en rättighet. Den däremot som står utan gärningar men tror på honom som gör syndaren rättfärdig, han får sin tro räknad som rättfärdighet. Så prisar också David den människa salig som Gud räknar som rättfärdig, oberoende av hennes gärningar. Saliga de vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är utplånade. Salig den som Herren inte tillräknar synd. Nu förstår vi vad Paulus menar. Att det gäller ju att bara lita på terapeuten, så att säga. Han som gör syndaren rättfärdig. Det gäller att inte försöka hjälpa till. På samma sätt som när man lägger in dig på sjukhus. Du kanske har fått blindtarmen eller något. Och då söver man ner dig för att du inte ska hjälpa till. Därför att dina fingrar är bara i vägen. Utan kirurgen gör jobbet bättre själv. Och du får anförtro dig åt kirurger och narkosläkare och systrar av alla slag. Och lita på att du kommer att vakna upp igen en blindtarm fattigare. Och samma sak är det med rättfärdiggörelsen. Det är rättfärdiggörelse genom tro. Att vi låter honom göra jobbet själv. Att vi inte umgås med ting som är oss för svåra. Eller med ting som är oss för höga. Utan att vi låter Herren få göra det han har sagt att han vill göra själv. Efesierbrevet 2 och 8. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Guds gåva är det. Gud gör 100% av jobbet, säger Paulus. Och så förklarar han varför. Det är för att han ska få 0% skryt från någon som skulle visa fram sin förträffliga rättfärdighet på den yttersta dagen. Det beror inte på gärningar, säger Paulus. Ingen ska kunna berömma sig. Gud gör hela jobbet själv för att slippa höra oss skryta efteråt. Så därför kan vi ju lita på att det är sant. Annars kan man tänka sig att ja, det är ju för bra för att vara sant. Jag får nog hjälpa Gud i alla fall. Det är bäst jag håller på med mitt ekorrhjul. Men det är sant. Därför att det är ju vår längtan efter gränslöshet. Vår längtan efter att lyckas också med för stora ting, det som är mig för svårt. Vår längtan efter att tänja alla gränser och marginaler så långt överhuvudtaget går. Att vara gränsöverskridande, som det brukar heta i kulturdebatten. Och det är ju den som ständigt bringar oss på fall. Det är ju synden i våra liv. Och Gud säger, jag tar inte hjälp av synden i ditt liv för att göra det rättfärdigt. Tvärtom. Jag gör inte jobbet förrän du slutar. Vi får be Gud. Vi kan mycket väl heja på honom, så att säga. Men att försöka hjälpa honom, det är meningslöst. Det bara fördröjer allting. Och skapar en massa problem.
rättfärdiggörelse genom tro. Genom att vi ger förtroendet åt honom att göra hela jobbet själv. Amen, halleluja, eller vad säger ni? Ja, små nickande instämman. Och så står det ju här i den här texten, skapade genom Kristus Jesus. Vi påminner oss att i det här räkneordet chashab så finns också en kreativ komponent. Ett skapande. Vi slår upp andra Korinthierbrevet 5:17. Så får vi också se detta. Att i hela den här processen som nu inleds med en tro på Herren, så finns det ett skapande inlagt. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. I morse läste vi tillsammans den 51:a psalmen. Och någon pekade på de här orden, skapa i mig Gud ett rent hjärta. Skapa. Och i hebreiskan är det så intressant att det finns ett ord som bara används om Guds skapande. Och det är verbet bara. Hur kreativ du och jag än blir, hur kreativa vi än blir, hur skapande vi än blir, skulle en jude aldrig drömma om att använda det ordet, till det är reserverat för Guds skapande. Och David använder det ordet, skapa i mig Gud ett rent hjärta, bara. Samma verb som används i början av Bibeln när det står, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Skapelseverket är inte färdigt. Och det pågår fortfarande. Skapandet håller på för fullt. Du är inte färdigskapad. Du är bara ett halvfabrikat. Var inte bekymrad, var inte oroad. Konstruktören vet hur man ska göra det färdig. Och det ska inte du hjälpa honom med, utan du ska finnas i hans hand och låta honom forma dig. Han räknar dig som rättfärdig. Och nu kommer det bästa av allt. Vi ska gå till Hebreerbrevet 9. Och så ska vi se den stora konsekvensen av detta. Att Gud har så att säga tagit ansvaret för ditt och mitt liv. Och att han i kraft av sitt förutvetande, om jag säger det så, betraktar dig som rättfärdig. Vad har det för konsekvenser i ditt liv? Jo, det har en mycket intressant konsekvens. Vi läser 13 och 14 verserna i 9 kapitlet. Om nu blod av bockar och tjurar och stänk av askan från en kviga helgar de orena så att de blir rena i yttre mening. Hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande. Ett rent samvete. Ty när Herren räknar dig som rättfärdig, så är tanken den att du ska få ett rent samvete samtidigt. Och det är ju något fantastiskt. Han har lyft av oss skulden. Och det här larmsystemet som han har monterat in i var och en av oss, det som ska tjuta i högan sky när skuld vilar på oss, har för så många kristna gått i baklås. De har ingen skuld och larmsystemet skriker som det var skuld på gång ändå. En dålig samvittighet i onödan. Och det är väldigt vanligt när vi drabbas av detta att vi ska umgås med ting som är oss för svåra. Framförallt när vi blir nervösa och ska hjälpa Gud därför att vi tycker det går för sakta. Det brukar sluta med ett djupt anklagat samvete. Och det stora lidandet i det här tillståndet är som regel just att samvetet blir så tungt. Och att man får så mycket ångest ut ur det anklagade samvetet. Man kan då gå till Herren och så kan man säga: Herre, jag vill be att du ger mig läkedom för mitt samvete. Helbredelse. Därför att mitt samvete är trasigt. Det fungerar inte som det ska. Du säger till mig att jag har ingen skuld och samvetet signalerar att jag har skuld i alla fall. Och det måste ju vara något fel. Därför ber jag att du ger läkedom för mitt samvete. Ja, säger Herren, det gör jag gärna. Jag ska rena det i Jesu blod. Det betyder inte att du och jag blir perfekta. Men vi får uppleva nådens glädje så långt det är möjligt på denna sida. Att vara medveten om sin begränsning och ändå ha ett rent samvete. Att vara medveten om hur ofärdig man är och ändå leva i glädje och förnöjsamhet. I trygg tillit till att han som har processen i sin hand, han är mäktig att föra den ända fram till målet. Det är Guds barns frihet. Till den friheten har Kristus frigjort oss. Låt ingen lägga träldomsoket på er. Och det finns inga verser i Bibeln som jag så ofta har fram under själavårdssamtal som de här två i Hebreerbrevet 9. Därför att så länge som vi försöker att tjäna Gud i hopp om att få ett rent samvete, så länge kallar Gud det för döda gärningar. Därför att jag gör ju då kärleken åtminstone delvis för min egen skull. Det som ser ut som om jag gjorde någonting för din skull, det gör jag ju egentligen för min egen skull. Det som inom psykologin brukar kallas dubbla budskap. Och då kommer Herren och säger: du behöver inte sträva med det här. Nu ska jag ge dig ett rent samvete. Då kan du verkligen helhjärtat göra det du gör för din nästa skull. Inte för att bli rättfärdig eller för att få ett rent samvete, utan därför att du redan är räknad som rättfärdig. Du har redan ett rent samvete. Du kan sluta att tänka på dig själv. Det gör jag, förstår du, säger Gud. Jag tänker på dig, så kan du tänka på andra. Jippi! Tänk att komma ut ur självupptagenheten. Tänk att komma ut ur den fromma självupptagenheten. Den som har så djupa rötter i det dåliga samvetet. Evangelium. Nåd utöver nåd. Det är härligt att bli räknad som rättfärdig. Det fordras bara tro så stort som ett senapskorn. Att man har så lite förtroende för Herren som aldrig det, så sätter han igång. Då sluter han förbund. Då åtar han sig fallet. Då reder han ut alla trådarna tills det är klart. Och han välsignar. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, lovat vare ditt heliga namn och lovad vare du för din godhet som vida överstiger vad vi trodde var möjligt och vad vi trodde var rätt och riktigt. Herre, du har räknat oss som rättfärdiga. Inte därför att du har granskat oss under mikroskop och kommit fram till att allt är perfekt, utan därför att du vet hur vi ser ut när vi är framme. Du värderar oss högt, Herre. Det finns ingen dom och ingen fördömelse. Ingen räkenskap kommer att hållas. Vi är dina barn. Nu vill vi be dig, Herre, att detta också ska få bli en verklighet i våra samveten. Vi skulle vilja be dig att våra samveten tydligt signalerar när en skuld vilar på oss. Men att det lika tydligt signalerar med sin tystnad när ingen skuld vilar på oss. Vi ber dig, Herre, att du upprättar oss i vårt innersta. Du låter Jesu Kristi blod rena våra samveten till den frihet som gör att träldomsoken faller av och att vi får tjäna dig i barnaskapets glädje, i nådens frihet, i tacksamhetens ljuvlighet, Herre. Lovat vare ditt heliga namn. Amen.